välkomna till Fast och Falk, podden som ger dig nyheter, trender och analyser om vad som händer i vår samtid och framtid.
Ja, vi är ju spåkulan som berättar om vad tekniska genombrott innebär på några års sikt, i alla fall i våran värld.
Ja, och vi då, som är dina kärpas in i framtiden, det är jag, Stefan Fast, en framtidsromantiker som anser att allt blir lite bättre varje dag tack vare de tekniska framstegen som vi gör.
Och så är det jag, Peter Falk, som också är fascinerad om vart vi är på väg, men kanske anlägger lite grann historiskt perspektiv, och jag är ju lite mognare, lite klokare och lite mer erfaren än min kollega.
Eller bara lite mossigare. Välkomna tillbaka till Fast och Falk AI-special. Vi kommer ju göra några avsnitt som helt fokuserar på AI. Men istället för att sitta och killgissa som vi brukar göra, så har vi tagit in några riktiga experter som får ge sin syn på vart utvecklingen inom artificiell intelligens är på väg och vad den kommer innebära kanske för oss, för mänskligheten. Eller hur, Peter?
Ja, precis. Och idag ska vi ju prata om en av tillämpningarna av artificiell intelligens, dock inte ChatGPT utan självkörande bilar. Och till våran hjälp då har vi Ödjärd Andersson. Och du sa, Stefan, inför det här att jag är lite starstruck inför Ödjärd. Ja, men jag kanske inte skulle säga starstruck, men imponerad av att lära känna Ödjärd under ett par, tre år. Som när du först var på Ericsson, sen på Volvo och nu på Zenseact. En väldigt smart och kunnig människa. Om man läser om dig så står det just att du har varit i Sverige, Silicon Valley, jobbat med nätverksinfrastruktur, bland annat på Volvo Cars, ansvarig för utveckling och mjukvara av elektronik i bilarna och senare Chief Digital Officer med fokus på digitalisering och förändra affärsmodeller med bilköp online. Det låter rätt bra, Ödjärd. Välkommen!
Tack! Ja, det är ju roliga områden och vilken fin introduktion. Får vi hoppas att jag lever upp till era förväntningar här nu då.
Ja, och sen kanske vi kommer in på att jag vet att du gör mycket också på jämställdhetsfrågor. Det framgår också med all tydlighet när man tittar på er hemsida och liknande. Så vi kanske kommer in på det också och inte bara teknik och AI.
Ja, men
vi kör igång. Stefan, börjar du?
Ja, men det tycker jag. Jag har funderat på en sak inför det här och det är ordet, när man pratar om självkörande bilar, använder man lite finare ord så brukar man säga autonoma fordon. Och ordet autonom, det kommer ju från grekiskan och betyder ungefär självstyr eller oberoende. Är det verkligen rätt begrepp att kalla framtidens fordon för autonoma? För jag skulle kunna tolka det som att de kommer bestämma själva vart de kör och vad de gör. Hur stor är risken, tror du, att precis det kommer att hända? Att de utvecklar någon form av egen vilja eller beter sig på ett sätt som vi inte riktigt kan förklara? För ligger det någon risk för det?
Alltså jag tycker det är en intressant fråga, för just när man börjar använda sig av mer deep learning och AI så blir det också lite mindre transparent hur bilen fattar sina beslut. Men vi pratar ju om autonoma bilar för att de ska klara av att köra själva utan att vi som människor bevakar dem. Och utan att det finns, kan man säga, ett kontrolltorn som styr dem från någon central funktion. Så i den meningen kommer de ju vara autonoma. Sen är det ju såklart inte autonomt utan att det finns någon typ av regler runt, och det finns ju en massa både testning och validering och förstås en massa andra sätt att ta reda på att de beter sig som vi vill.
Mm. Ja, jag för mig att jag har läst att det redan har förekommit. Var det inte i San Francisco för något år sedan där de var rätt tidigt ut med sådana tester, att det samlades ett gäng autonoma fordon inom korsning och man begrep inte riktigt varför de ställde sig där. Och till slut så fick liksom fordonstillverkaren komma dit och lotsa bort dem.
Ja, jag har också hört talas om det här, men jag vet faktiskt inte riktigt heller varför.
Nej, och det har väl att göra med det som du var inne på, att vi kanske ibland, transparensen försvinner lite grann när man kopplar in AI. Det är inte alltid vi kan förklara exakt vad det är som händer i bakgrunden.
Exakt.
Du nämnde deep learning och machine learning och algoritmer. Jag läste på er hemsida också att ni gjorde ett, som tycker verkar ett väldigt coolt projekt med CERN. Det är väl de som gör den här partikelacceleratorn. Men kan inte du förklara på, så vi fattar, vad är egentligen deep learning? Hur lär ni mjukvaran att köra bil?
Ja, men egentligen så kan man säga att det kommer i lite olika steg. I bilarna som vi utvecklar nu så använder vi deep learning väldigt mycket för att tolka vad bilen ser. Och då är det egentligen så att man filmar en massa saker Och sen använder man deep learning för att bilen ska förstå vad är det jag ser. Och man gör också det då i kombination med att man annoterar saker. Så att man säger liksom till träning, man tränar våra deep learning-algoritmer på att veta att det här är en cykel, det här är en människa, det här är något annat. Finns det människor som sitter och gör manuellt idag. En del av det jobbet håller på att automatiseras också. En del av det kan man göra genom att simulera scenarier som man vet kan uppträda eller som man kan tänka sig kan uppträda. Men så tränar man sina algoritmer på att förstå vad det är de ser och så blir de bättre på det än vad de skulle ha varit om man försökte skriva en massa regler i kod som talar om hur man ska tolka situationer. Så i dagens bilar så är det väldigt mycket den funktionen som deep learning fyller. I nästa generation så ser vi också att det äter sig in i fler andra delar av den mjukvaran som gör att bilen kör. Så att man faktiskt kan använda deep learning även för det som idag är mer traditionell kodning och mer regelbaserat. Och egentligen på ett sätt få bilen att köra mer som en människa gör på riktigt. Och då kanske vi närmar oss lite riktig artificiell intelligens också.
Jag bor ju som du i Göteborg. De här bilarna man ser ibland åka runt på stan med Sensex logga med massa kameror på taket. Det är det de gör då egentligen. De samlar in data för att lära sig.
Ja, de gör faktiskt lite olika saker. Dels samlar de in data. För man behöver väldigt stora mängder data för att träna systemen på. Men dels använder vi dem för att provköra våran mjukvara. Så varje morgon laddar vi ner det senaste vi har gjort. Och så kör vi för att också i verkligheten bekräfta att den stämmer med det vi har simulerat och testat.
Men du, på tal om verkligheten, världen är ju extremt oberäknelig och så också trafiken. Trots att vi har liksom mängder av regler och standarder för hur det ska funka. Men jag tänker till exempel just nu i Norrland så är vägarna översvämmade för att älvarna liksom har svämmat över på vägarna. Någonstans så går det en skockfår över en väg och någon annanstans så ligger en massa bråte som någon bil har tappat. Kommer vi verkligen kunna förutse och skapa de här instruktionerna eller att lära bilen att lära sig själv så pass bra att den kommer förstå hur den ska bete sig i alla de här möjliga och omöjliga situationerna?
Ja, det är ju egentligen det som är det svåra med att bygga självkörande bilar. Det är ganska lätt att bygga en bil som kan köra själv i väldigt många fall som är normala, om man säger så, och förutsägbara. Det som är svårt är ju dels att bilen ska kunna hantera de här konstiga scenarierna som man inte tänkte på, och dels att man faktiskt ska kunna bevisa att den kan hantera det också. Men man kan väl säga så här att Det är ju en styrka med den typen av system vi bygger nu. För att kunna bli självkörande så har vi utrustat bilarna med väldigt mycket bättre sensorer. Så de ser bättre i alla typer av förhållanden. Vilket innebär att de ser faktiskt bättre än vad vi människor gör också. För vi har sensorer som kan se i mörker och som kan se både framåt och bakåt samtidigt och åt sidorna. Och det kan inte vi som människor på ett bra sätt. Så dels så finns ju den kapaciteten. Och sen genom att använda machine learning så kan vi få bilarna att kunna agera även i situationer där vi inte har skrivit en regel då, för att de tränas. Men sen är det så att vissa scenarier kommer nog ta väldigt lång tid innan bilar kan hantera. Och då har vi som industri bestämt oss för att det viktigaste är att det inte händer en olycka. Och då kan det vara så att skulle det vara ett extremt konstigt scenario så kan det vara bättre att låta bilen stanna och inte köra då. Men det går ju inte om den stannar hela tiden överallt. Så att de måste ju faktiskt klara det allra mesta. Men man kan tänka sig ett översvämningsscenario till exempel där vägen är borta. Ja, då är det inte rimligt att bilen kan köra där själv. Utan då kanske det bästa är att stanna. För den kan inte se vad vägen är och vägen finns faktiskt inte där just då. Det kan också vara så i de systemen vi konstruerar nu så kommer bilarna inte klara alla typer av miljöer och omständigheter från början. Utan vi kommer kunna köra själv, vi börjar på motorvägar för att det är ett lite enklare scenario där det är mycket mindre fotgängare och cyklisttrafik och sånt. Man måste naturligtvis kunna stanna för en människa om den skulle vilja ut sig på motorvägen, men det är inte det normala körfallet. Man har bilar som går i en riktning. Och då är det lite enklare att skapa en algoritm som klarar allt den behöver där. Sen kan vi expandera det successivt och bygga på fler och fler miljöer. Från början kommer vi kanske inte att kunna köra i en snöstorm för att sensorerna blir väldigt utmanade av det. Då kanske man inte får lov att köra autonomt när det är snöstorm. Och våra bilar som vi konstruerar för nu då, Volvo och Polestars kommande generation, de har ju inte ambitionen att ta bort ratten och inte ha någon förare alls i första skedet, utan det är mer en väldigt långsiktig utveckling av autonom körning. De flesta personbilarna nu kommer ju att köras av människor i vissa situationer. Men sen kan man helt och hållet logga ut och låta bilen ta hand om körningen. Till exempel när man sitter på motorvägen, hamnar i en bilkö i en timme, så kan du sitta och jobba eller göra något annat istället. Och bilen är ansvarig då, du behöver inte bevaka den och vara uppmärksam. Och vi tror ju att det finns ett stort värde för alla som slipper att köra i de situationerna. Vi vet att det händer mycket olyckor när folk är ouppmärksamma eller när de är trötta. Och det är också typiskt sånt som kan hända i den typen av situationer. Så då kan vi leverera säkerhet och vi kan leverera en tid som man kan ägna sig åt något annat eller slappna av. Men däremot måste föraren sen då när bilen går ur den situationen där den kan köra själv, så måste föraren ta över.
Jag vet att någon har sagt, eller jag har läst i alla fall, att någon bedömer att den farligaste situationen, eller farligaste perioden ska det vara, kommer vara när bilarna klarar av den större delen av alla situationer själva. Men den människan som du beskriver nu måste vara beredd att rycka in. Då tror man att vi kommer slappna av, för bilen hanterar ju 90-95% av alla situationer. Så den dagen vi behöver gripa in så kommer vi inte vara beredda helt enkelt. Tror att det ligger någonting i det där, att på vägen till självkörande bilar så kommer vi passera en period där kanske olyckorna rent utav kommer att öka?
Ja, men det är en jättebra fråga. Det är nämligen så att människor är dåliga på att övervaka system. Så jag vill bara förtydliga. Vi konstruerar inte systemet för att man ska vara beredd att rycka in med ett ögonblicksvarsel. Utan bilen gör en ganska kontrollerad handover. Och om inte jag som människa är beredd, så väljer den först att försöka uppmärksamma mig och se till att jag blir beredd. Och sen om jag inte är det så stannar bilen helt enkelt.
Och men är det en
förhoppningsvis filosofisk... manövrerar den först undan så att den inte stannar på något osäkert ställe då också. Så man minimerar liksom risken, men man lämnar inte över till en människa som till exempel skulle kunna ha somnat eller som sitter och skriver ett sms eller något annat. Utan i den situationen så ropar bilen på människan först och sen så ser den till att man är i loopen. Och det gör vi också genom en ny generation teknik där man har mycket mer övervakning över hur uppmärksam föraren är. Vilket ju också kan hjälpa till i många andra situationer när föraren faktiskt kör. För vi vet att väldigt många olyckor händer när man är trött eller på något sätt påverkad eller att man har uppmärksamheten någon annanstans. Och ha ett mer aktivt system där man kan hjälpa människan att förstå att nu behöver du vara med här. Det kommer också addera till säkerheten även när bilen inte kör själv.
Lite filosofisk fundering eller fråga på tidsperspektiv. Om jag skulle krocka med en bil idag så liksom, det är ju tragiskt, speciellt om jag skulle dö. Men man kan ändå acceptera, för vi människor vi är inte ofelbara. Men vi kan ju inte acceptera att en bil som kör som en mjukvara dödar mig. Det kan vi liksom inte göra. När kommer gränsen när vi säger att nu är människan för farlig för att köra? Nu måste det vara autonoma fordon. Hur långt borta är den tidshorisonten?
Ja. Men om man vänder på det istället så kan man säga så här, att jag tror att du har rätt i att vår tolerans för att maskiner gör fel är lägre än för att människor gör fel. Så vår syn på det här är ju att när bilen kör själv så måste den vara avsevärt bättre än vad människor är. Och jag tror inte det går att säga att det aldrig kommer kunna bli något fel, för alla maskiner kan någon gång gå fel. Men man måste kunna bevisa att den kör avsevärt bättre än vad människor gör. Och jag tänker att lite grann finns det många industrier där vi är vana att hantera den typen av frågeställningar inom utveckling av mediciner till exempel, så gör man ju den typen av avvägningar att ja, vi vill ge sjuka människor medicin, men det kan hända ibland att de inte fungerar som man hade tänkt och att det finns biverkningar. Men det måste vara en mycket större nytta än vad risken är.
1,4 miljoner tror jag ni skriver på hemsidan dör varje år i trafiken, och er ambition är att ta bort det helt. Ja. Är det ens möjligt?
Alltså, det är klart att det är en väldigt en stretchad ambition, men det är också väldigt svårt att ha någon annan ambition, tycker jag. Man kan säga 1,4 miljoner människor dör och 50 miljoner skadas. Det är fruktansvärt mycket sorg och lidande. Det kanske är det allra viktigaste och mest motiverande för oss som jobbar med det här. Men det är också ur ett samhällsperspektiv en massa människor som blir berövade sin möjlighet att jobba och som behöver lägga massvis av tid och pengar i sjukvården på att ta hand om dem istället för att använda dem till något bättre. Det är klart, om jag skulle hamna i att vi reducerar 99% av det istället för 100, så hade jag ändå tyckt att det var värt insatsen. Mm. Och 50% också, men man måste ju ändå på något sätt sikta på noll, tycker jag.
En annan intressant fråga, ni tillverkar ju mjukvara för Polestar och för Volvo. Säg att vi får en nivå till och bilen ändå krockar. Vem är ansvaret? Jag vet att det är någonting ni pratar mycket om. När har jag som förare inte ansvar längre? När kan jag stämma Sensact för mjukvaran var kass?
Ja, men ansvaret kommer ganska tydligt i de fallen där Volvo eller Polestar i det här fallet då levererar en funktion där bilen kör själv. Då är det bilen som är ansvarig, och därmed är det Volvo eller Polestar som är ansvariga för att den fungerar som den ska, och vi såklart som en del av de som levererar dit ansvariga för vår del av det. Däremot under alla andra omständigheter när föraren kör och bilen hjälper till, då är det föraren som är ansvarig.
Mm. Misstänker att det kan bli en del intressanta frågeställningar de närmaste åren kring de här frågorna.
Ja, men jag tror ändå, det här är det olika biltillverkare som har gjort olika bedömningar, men jag tror ändå det är ganska viktigt att man inte hamnar i det här att bilen kör själv men vi ska sitta och bevaka den samtidigt som den egentligen gör allting helt själv. Vi tror inte att det är en säker lösning, för att människor är inte så bra på att bevaka automatiska processer.
Och där kommer vi säkert få se lagstiftning som reglerar. Och den snabba teknikutvecklingen brukar ibland skapa lite stressade situationer för politiker och lagstiftare. Hur skulle du säga att det ser ut inom det här området i Sverige idag? Är politiker väl medvetna om vad som är på väg att ske med våra fordon och vart vi är på väg någonstans? Och tror du lagstiftningen kommer hänga med, eller är det tekniken som går först som den brukar göra?
Jag tycker att det är en stor utmaning faktiskt, för att det finns väldigt mycket lagstiftning i såklart många domäner, men inte minst inom automotive. Många regler för bilar, och det som är fint med dem är att alla har ju kommit till för att skydda konsumenter och för att skydda trafikanter. Men alla är nästan skapade med förutsättningen att man utvecklar en bil en gång och sen kör man den igenom ett antal tester och certifieringar och sen släpps den på marknaden och sen är den så som den blev utvecklad under resten av sitt liv. Och moderna bilar, alldeles oavsett om de är självkörande eller inte, de är mjukvaruprodukter som uppdateras hela tiden. Och lagstiftningen är inte riktigt gjord för det. Och jag upplever ändå när man pratar med beslutsfattare att det finns en förståelse för att det behövs något nytt. Men det går ganska långsamt, och lagstiftningar är ju inte, det är inte en process som är gjord för att vara jättesnabb. Och här tror jag faktiskt att vi måste accelerera. Och då blir det mycket avvägningar där man å ena sidan är väldigt rädd för att någonting ska bli fel. Och det är en bra tanke att ha, tycker jag, som lagstiftare. Men å andra sidan har vi 1,4 miljoner människor som dör, och vi vill hela tiden uppgradera produkten och göra dem säkra. Och jag tycker vi har ett ansvar även mot de liven vi kan rädda. Så att man inte bara blir orolig för allt som skulle kunna gå fel och säger nej till allt, utan man måste faktiskt också skapa förutsättningar för en produkt som blir bättre och bättre och säkrare hela tiden.
Jag har tänkt på det där som du säger att bilar idag är liksom mjukvaror på ett annat sätt. Jag brukar tänka på det när jag läser om att till exempel Tesla återkallar si och så många bilar. Det som händer är att de får en mjukvaruuppdatering. Så att till och med begreppet återkallar härstammar ju från en tid när man var tvungen att åka in på verkstaden och få en fysisk del utbytt. Liksom. Så att det har nog inte, som du säger, det har inte hängt med riktigt.
Ja, precis. I en modern värld hade man kanske kallat det för en obligatorisk uppdatering till exempel.
Ja, men precis. Som vi är vana vid från våra datorer.
Ja, det är en annan fråga. Mercedes tror det var gick ut 2016 och så sa de gjorde ett statement som var så här att vi kommer i alla lägen att utveckla mjukvara som skyddar de som är passagerare i bilen. Och så kan man hårdra det och säga att om man kommer mot ett övergångsställe och det går en man eller kvinna där och alternativet är att köra över den här mannen eller kvinnan eller köra in i en bergvägg så kommer bilen att välja att köra över mannen och kvinnan för man ska skydda de som sitter i bilen. Det är lite mer värderingar, etik och moral. Hur tänker ni när ni bygger system? Har ni sådana variabler?
Nej, det har vi inte. Och det är faktiskt en av de vanligaste frågorna jag får. Just det där, bestämmer ni vem man ska köra på? Och så. Och egentligen är det enkla svaret det att vi utvecklar bilarna ungefär som man gör när man kör, tror jag. Det är väldigt få av oss som sitter och värderar. Skulle jag köra på en gammal person eller en ung eller... skulle jag försöka köra på dem istället för att köra in i en bergvägg. Utan det man försöker göra är att undvika olyckan helt och hållet. De flesta av oss panikbromsar. Och det som är fint med den typen av sensorer vi stoppar in i bilarna nu är att vi ser saker mycket tidigare. Och då kan man för det första försöka styra undan från situationen helt och hållet i många fler fall. Så att det inte blir så kritiskt att man måste välja pest eller kolera. Men det är också så att när det väl blir en kritisk situation så kommer bilarna att försöka undvika olyckan och bromsa allt de orkar, ungefär som vi antagligen skulle gjort som människor också. Ja. Och vi ägnar oss inte åt att värdera vems liv som är mest värt och vi vill inte göra det och det känns som en helt omöjlig ekvation.
Ja. Några slutfrågor då. Om man är ung idag, säg 18-20 år. Vad ska man läsa? Du som ligger i framkant med... Vad är din rekommendation? Vad ska de unga läsa och plugga idag?
Ja, men det är superintressant. När folk frågade mig det för 3-4 år sedan så sa jag men bli mjukvaruingenjör, det är det bästa du kan göra. Och nu är det roliga faktiskt när man jobbar mer och mer med AI och deep learning som vi gör. Att det är faktiskt inte hantverket att koda så mycket som är det svåra längre. Utan nu handlar det mycket mer om att bygga rätt infrastruktur för att processa all data och för att samla in datan och för att automatisera allt runt det. Så det blir ju svårare och svårare att pinpointa vad som är rätt yrke. Men jag tänker att i området automation så finns det hur mycket som helst att göra. Ja. Så många processer i samhället som vi bara gör om och om och om igen som inte egentligen tillför så jättemycket nytta. Och upprepa samma sak manuellt. Så det känns som att det kommer gå många år innan det jobbet tar slut. Så det är nog ett bra område att satsa på.
Bra, jag ska be min son lyssna på det här sen. Han är just i valet och kvalet.
Det är bra.
Ja, det... Bra. Vi har 3 snabba frågor också. Helst ska man svara ja eller nej, men vi förstår att vissa frågor eller vissa svar kräver en liten förklaring. Men vi provar och de här ställer vi till Ödjärd som vilken privatperson som helst egentligen. Trots att du kanske har lite mer kunskap än många andra, men kanske inte inom alla områden. Fråga 1. Tror du att vi, mänskligheten, kommer ha implantat som ger oss tillgång till all världens kunskap neuralt? Det vill säga en sladd in i bakhuvudet där tankar bara växer hos oss som kommer någon annanstans ifrån?
Nej, jag tror att det är en stretch. Alltså, jag säger nog nej. Däremot tror jag att kanske en del kunskap kommer att finnas som implantat. Men inte kanske all världens kunskap. I alla fall inte på en överskådlig framtid.
Nej, nästa fråga då. Kommer digitala personer att få rösträtt?
Ja, det är ju en rolig fråga. Jag säger nej, för jag tror att det strider lite mot vår känsla av vad som är demokrati. Men man skulle ju kunna argumentera för att det kunde finnas scenarier där det vore vettigt att digitala personer fick rösta. Men jag tror inte det kommer hända. Jag tror det skulle kännas fel för de flesta som får rösta idag.
Mm. Och sista frågan då, om Peters son ska lyssna på det, han är lite äldre än min son, min är bara 12 idag. Kommer han behöva ta körkort tror du? Eller dagens 10-12-åringar, kommer de ta körkort på det sättet som vi gjorde det?
Ja, men det tycker jag sätter lite fingret på hur jag tror utvecklingen kommer att gå. Jag tror att det beror på var man bor. Så om man bor i en storstad som är ganska i framkant tekniskt så är det inte alls säkert att man kommer behöva ett körkort om 10-15 år. Om man bor i lite utmanande förhållanden långt ifrån annan bebyggelse där det kanske tar längre tid innan vi kommer att ha lösningar för självkörande så kanske man vill ha ett körkort och man kanske också är mer beroende av att alltid kunna faktiskt åka bil.
Ja, det är spännande. Jag har inte tänkt på det på det viset att det kan ha geografiska, men det är klart, när du säger det så låter det logiskt.
Jag får en fråga till, jag kan inte låta bli. Du som har jobbat på Volvo också, och nu är det en gigantisk omställning, du är mitt inne i den. Och du är lite jävig förvisso, men Polestar och Volvo, kommer de att klara sig bra de närmaste åren?
Alltså jag, det är klart att jag tycker att de gör många saker helt rätt när det gäller att satsa på den transformationen som de gör. Första delen av den var ju att gå mot mer el och helt och hållet eldrift. Och den andra delen är ju att göra om hur man definierar bilens funktioner mycket mer med mjukvara och mycket mer digitalt. Det är helt rätt. Sen är det ett väldigt svårt jobb att göra. Och alla som gör det i industrin nu kämpar med den omställningen. För det är både en omställning i hur man konstruerar produkten, vilka kompetenser man har. Det är hur man gör sin affär, vad man har för relation med slutanvändaren över tiden. Och det fina är ju att vi som slutanvändare kommer få produkter som inte bara blir sämre och sämre när vi har köpt dem. Och att vi kan välja hur vi vill betala för dem och kanske ha många mer flexibla abonnemang och andra former. Men det jobbiga är ju såklart att alla processer man har i ett företag måste arbetas om. Och det är inte bara hur man utvecklar produkten utan det är alla de andra affärsprocesserna och allt annat runt omkring också. Och det är väldigt mycket teknik och stödjande teknik i tekniksystem som måste göras om. Men det är ju helt rätt sak att göra.
Och då måste jag också få ställa en till fråga, för nu är du inne på något intressant. När man för några år sedan först hörde talas om självkörande bilar så tänkte man, gud vad praktiskt. Det kommer ju vara som att jag har min egen taxi står på framsidan och kör den bara mig. Men sen så har det slagit mig, så där kommer det nog inte riktigt bli att jag äger en bil som kör mig. Utan det kommer väl snarare bli någon form av transport som tjänst. Vad tror du, hur kommer affärsmodellen runt det här se ut? Kommer vi äga bilar när de är självkörande om 10-15 år?
Ja, det är en väldigt bra fråga. För här var man ju för några år sedan lite säker på att det inte skulle vara så att alla hade sin egen bil. Utan, för bilar står ju faktiskt still 95% av tiden, de flesta av dem. Det är ju inte så jättebra resursutnyttjande. Samtidigt så verkar faktiskt väldigt många konsumenter vara ganska förtjusta i att ha sin egna transportform. Så jag tänker att även här kanske det kommer vara lite både och. För om man bor i en villa och har en garageuppfart så är det ju ganska bekvämt att ha sin bil stående där. Men om man bor i en lägenhet där det aldrig finns parkering så är det ju inte direkt någon bekvämlighetsfaktor att ha sin egen bil. Så säkert kommer några att vara mycket snabbare på att gå mot en helt tjänstebaserad lösning och andra kommer att tycka att det känns som en bekvämlighet och kanske lyx att ha sin egen bil. Och jag brukar alltid vara superoptimistisk om alla teknikförändringar. Så jag trodde ju att det här skulle gå jättefort. Men realistiskt kanske det kommer ta lite tid innan det blir någon stor förändring.
Ja, gud vad intressant. Har du något mer Peter? Du har inte pratat någon historia idag. Du har ingen anekdot från T-Forden eller något sånt som du vill ta på.
Nej, jag ska bespara ödiga detta. Stefan trakasserar mig jämt för att jag försöker göra historiska reflektioner som han inte har en aning om. Men jag ska bespara dig det då.
Men jag tycker det finns en T-Fords-anekdot som man kan ta. Det, för en rolig grej hände ju när man införde, eller det som Henry Ford väl bland annat är väldigt känd för att han sa att man kan få vilken färg på bilen som helst, bara den är svart. Och lite grann är det faktiskt en utveckling som händer nu också. När mjukvara blir en så mycket mer viktig del av bilarna så går ju mängden varianter på hårdvara ner. Dels så kan man ju definiera olika typer av bil med mjukvara, men dels så måste man faktiskt se till att alla de här mjukvaruuppgraderingarna som man släpper hela tiden fungerar på alla typer av hårdvarukombinationer. Och det blir helt omöjligt om man har så många kombinationer som man haft för 10 år sedan till exempel. Så någonstans kanske Henry Ford kommer till rätta igen här i hur han definierar hårdvaran i alla fall. Och så varierar det som är mjukvara istället.
Han sa ju också att om man frågade folk vad de ville ha så skulle de sagt en snabbare häst. Så lite grann på det temat skulle det vara jätteintressant se vad Zenzak gör de närmaste åren som inte visste att vi behövde.
Ja, jag är helt säker på att det kommer vara något helt annat än vi tror idag i alla fall.
Ja, jätteintressant Örja. Tusen tack för att du ställde upp och ser fram emot att höra framtiden, utvecklingen.
Ja. Jag håller med. Stort tack Örja och tack till alla er som har lyssnat. På återhörande.
Tack själva.